Long time no see.
We're det var fan inte går alltså. I och för sig, nu hörde ju lyssnarna när vi snackade senast i måndags, även om det här avsnittet släpps idag fredag. Men nej, för dig och mig känns det ju som att...
Som att det var i förrgår, vilket det kaffe. Var.
Men det var ju för sig. Men ändå, tiden flyger.
Yes.
Alldeles för mycket efter ett tag.
Det gör det, verkligen. Hörde du?
När man har kul. Ja, berätta.
Jag har dagens diskussionsfråga.
Nej, men kör, ja. Kör, hit me.
Får man jogga på kyrkogårdar?
Svar... Ja.
Ja, vad spännande att du svarade så. Mm. Ja, intressant. Mm.
Ja, alltså jag känner det direkt. Jag tänker på, vad är närmaste kyrkogård? Vad har hänt? Har vi joggat där? Ja.
Ja, men... Ja.
Och då var det ju för att det är en väldigt fin, och då är det ju inte djurkyrkogården, höll jag på att säga. Utan då är det är ju kyrkogården Skogskyrkogården i södra Stockholm.
Just det, ja, du bor nära sådan. Den. Jag bor ju nära Haga Norra, ja.
Ja, just det. Men det finns ju många fina liksom stigar genom kyrkogården. Just Skogskyrkogården är ju otroligt stor, och den har ju liksom, det finns en stillhet. Om man inte är helt vidskeplig åt det ena andra hållet kanske, så finns det en stillhet att jogga genom Skogskyrkogården, tycker jag.
Ja, men,
utan att det ska vara respektlöst liksom.
Ja, men precis. Ja, men, för jag är ju en sån som occasionally joggar. Och ibland så gör jag det på en kyrkogård. Men jag har förstått att inte alla tycker att det här är okej. Att det kan upplevas lite respektlöst. Eller som att man typ gnuggar livet i ansiktet på den döda eller någonting. Jag känner ju själv att jag är så här väldigt... Jag är ju uppväxt vid en annan kyrkogård som jag lekte på som barn.
Mm-hmm.
Jag känner att jag är väldigt avslappnad inför kyrkogårdar och döden. Jag tycker också att kyrkogårdar är fantastiska platser att vistas på grund av friden och lugnet. Och men jag har förstått att det inte är ett så här intresse som förstås av alla.
Nej, men det kan jag förstå. Och det är klart att det finns en... Jag försöker föreställa mig att själv vara... Och besöka kanske en grav hos en familjemedlem, och så är det någon som joggar förbi 10 meter eller 5 meter eller 50 meter.
Nej, precis.
I närheten liksom. Vad är det känslorna som kan dyka upp? Känns det respektlöst liksom? Det vet jag inte. Ja, jag känner ju också att det är så här, det finns någonting fint i att avdramatisera.
Ja, personligen
det
tycker
döda
jag det.
På något sätt. Att minnas istället för att på något sätt behöva så här ska de
precis,
ligga i sin
precis, avdramatisera döden lite grann. Och det är ju verkligen memento mori att jogga på en kyrkogård liksom. Mm. Att jobba för att potentiellt förlänga sitt liv genom jogging och göra det på en kyrkogård. Och tänka på de som ligger... begravda.
För vad är skillnaden med att jogga och cykla då? När man pratar om en så stor kyrkogård som Skogskyrkogården i södra Stockholm, det är många som cyklar igenom för att det är en genväg till väldigt många platser.
Precis, och det är ju samma med Haga Norra liksom. Det är ju en genomfartsplats. Och det finns ju också så här större, det kör ju bilar där ibland också. Och cyklister och promenerare och sådana där saker. Jag tänker, och det kanske är också en skillnad om man ska ju absolut inte jogga över gravarna. Där går ju någon typ
av gräns. Det säger sig självt. Men jag tänker på de här gångarna där det är väldigt tätt mellan gravarna, och det finns bara liksom dedikerade gångar för besökare och anhöriga att gå på för att sen liksom...
Ja,
de gångarna känns
kanske
lite
för
intima. Det kanske
där gränsen ska dras. Vi kanske hamnar där, att det är liksom på de stora, bredare gatorna.
Där har man inget att göra.
Nej, precis.
Ja, precis.
Kanske inte springa och andas häftigt och flåsa på de små gångarna. Nej, och jag känner ju också att om man ser...
Om man ställer sig inte och gör 20 burpees för att liksom
precis,
hålla uppe tempot.
Om man ser att det står en familj och sörjer kring en grav, då tar man det lite lugnare.
Och då tar man en promis, ja.
Precis, man springer inte cirklar runt dem liksom. Nej, man får ju bete sig liksom med hyfs och...
Ja, men det säger sig självt. Jag tror att, ja men visst är det så. Nej, för att precis, där det finns gatulyktor. Det är så här, ja, där cyklar folk. Det är en trafikerad väg, om ens för cyklar och för kanske, ja, folk som promenerar och sådär. Det är ju en supermysig, när det är runt, jag undrar om det är runt Halloween. När är det den blir helt upplyst, Skogskyrkogården? Det kommer tusentals kommer ju dit. Det är en gång per år, om det är i slutet på oktober. Det är lyktor och otroligt fint.
Mm. Väldigt fint. Den är ju fantastiskt vacker. Mm. När jag bodde där så brukade jag gå dit och promenera.
Ja, intressant.
Nej, men det var kul att få drifta den lilla. Det kom upp i någon, jag vet inte om det var...
Sådant driftar vi.
Det kom upp i någon media som jag konsumerade nyligen också som fick mig att tänka på det. Jag hade faktiskt inte ens reflekterat över att det var en sak man inte skulle göra innan jag hörde att det var någon som tyckte att det inte var helt okej. Okay. Så att, intressant ämne. Ni får komma in i vår Discord-chatt om ni vill fortsätta med denna diskussionsämne. Jag skulle jättegärna höra Andres åsikter. Om det är någon som har tänkt på detta ämne förut ens en gång.
Nej. Så inleddes avsnitt 222 av Öppna världar. Jules och Aaron är tillbaks idag igen och har klämt och känt på
lite olika ämnen.
Filmer och spel. Mm. Ja. Och jag kommer börja med, och sen i slutet på avsnittet så kommer vi dela med oss lite av vad som komma skall, någonting roligt. Jag kan säga så här, jag har spelat två spel som för min del har varit lite so-so kan man säga. Lite sådär. Inte den typen av spel som jag känner att jag behöver just nu. Men det har varit ett spel jag har recenserat. Och ett spel som jag har försökt att hitta syfte för här i världen. Nej, så ska
det
inte vara.
Det är lätt.
Jag funderar på vilket jag ska börja med. Nej, men båda två har ju sina kvaliteter. Jag känner bara att jag är helt sänkt idag. Det har ju varit otroligt märkligt lågtryck. Vädret vet inte vart det håller hus egentligen. Det vet ingenting upp eller ner och in eller ut. Men så att jag undrar om jag är påverkad av det också.
Ja, det är, det är typiskt väder för att känna sig lite sänkt. Och särskilt när det har pågått så länge också. Det.
Just det. Ja.
Men det är sommar vi har haft.
Det är jäkla bra att dra på sommaren alltså. Tycker jag.
Den började bra, sen pes den ut i rymden.
Ja, det är verkligen så. Men du, jag har ju spelat, de här spelen är så här, vad är det här för spel? Och jag börjar med ett spel, sen så får du berätta lite vad du har kollat på, sen så avslutar vi med den andra. Sure. Och spelet som jag har spelat heter Crash Team Rumble.
Crash Team
Laget.
Hade varit roligare om det var team, men
det hade varit katastrofalt. Absolut. Nej, men visst är det så. Crash Team Rumble är ju då såklart Crash Bandicoot och hans kära vänner. Mm. Och det här är ett försök på en supersimpel MOBA-chauflöjt skulle jag vilja kalla det. Där du parar ihop dig med tre andra spelare eller vänner och spelar mot fyra andra spelare. Så det är två lag som spelar mot varandra och kämpar efter att samla ihop flest Wumpa-frukter. Den som först når upp till, jag tror att det är drygt 2000 poäng, en Wumpa-frukt är en poäng. Den som först kommer upp i 2000 poäng vinner matchen. Och sen så får man lite level XP och sen så börjar matchen om igen på kanske en ny karta. Det finns lite olika kartor. Men det här är spelläget utöver tutorialen då. Och det här är kanske spelets största nackdel tycker jag personligen. Att det är lite variation. Det är liksom, det finns det här spelläget och that's it. Men det finns tre olika klasser. Du kan vara striker eller jag tror att det är typ scorer. Vara en sån som har lite bättre ability points eller är lite bättre skillsets för att kunna samla Wumpa-frukter och sen snabbt ta dem till ditt lags bank där du slänger in dem inom en viss liksom tidsram. Du kan vara en supportklass som är bra på att samla, jag tror att de heter relics. Relics är utspridda över varje karta också. Och samlar du en relic då kan du låsa upp relic stations. Och i en relic station så finns det typ abilities som det är bra för ditt lag att ha. Så att då kan du hjälpa till att powera. Och så kan du jobba med en försvarsklass som går ut på att såklart försvara dina lagkamrater emot motståndarlagets spelare, eller försvara motståndarlagets bank till exempel. För motståndarlaget är också ute och jagar wompafrukter över hela kartan, och när de kommer tillbaka till sin bank för att lösa in dem, som tar dem kanske 3 sekunder innan en mätare fylls upp, då kan du stå där med en defender och slå bort dem. Och sådana saker. Så att det handlar om att vara bra lagspelare när man bygger upp sitt lag med 4 spelare utifrån dessa klasser. Och det finns liksom på kartan finns det också så här plattformar, som om det är 3 plattformar med 3 plattformar, och hoppar du på en av de 3 plattformarna, om de står tätt i följd av varandra, då kanske den blir blå, ditt lags färg. Hoppar du på nästa plattform, då blir den också blå. Hoppar du på den tredje, då blir den också blå. Och lyckas du hålla alla 3 plattformarna blå innan en tidsräknare har gått ner, då ger du ditt lag 30% boosts. Så då får de 30% mer poäng för varje wompafrukt om du lämnar in och såna här saker. Och sen finns det typ såna här ultimates ute på varje bana där du kan lösa in en epic relic station för att få någon riktigt... Men då måste du samla massa relics för att kunna göra det. Och då kan du få hjälp av några stora monster eller andra knasigheter. Det hela är... Det är liksom... Det är en otroligt fascinerande plattformsmova med jätteknasiga liksom, lycka till. Det är utvecklaren Toys for Bob. Vi fick kod från Activision. Det är en otroligt bara, vem kom på idén? Okej, kör, go crazy. Och jag tycker att det är liksom kudos för att det gör någonting nytt. Det lyckas. Det är viktigt att du plattformar och hoppar mellan plattformar och slår sönder lådor för att få wompafrukter.
Det låter verkligen inte som ett MOBA för mig.
Nej, men om man säger så här, okej. Om man säger så här, MOBA kanske är att ta i då. Det kanske är att ta i. Jag har inte spelat så mycket MOBA själv liksom, men det är ändå, det bygger ju på att du ska lära dig att jobba med dina olika typer av karaktärer i synergi med varandra.
Ja, jo, och det här med att hålla stationer och sådana saker, det känner jag igen.
Ja.
Men det var just det här plattformandet som fick mig att bli lite kall.
Ja, men visst är det så. Ja, och det är ju mycket plattform. Alltså, det är kaotiskt all over the place. Men jag tycker att det är så här, ja, vill man göra något som är nytt så har de lyckats att göra något som är nytt. Men eftersom att det bara är ett spelläge, så efter ett tag känns det så här, ja, men vad ska jag göra här? Låsa upp ett skin. Ja, kan jag göra. Vad ska jag göra sen då? Låsa upp ett nytt skin. Ja. Eller ska jag samla och göra sådana här små mini-missions på varje karta. Där jag typ så här, ja, men supporta ditt lag 40 gånger eller slå sönder en sån här relic 50 gånger för att låsa upp den här typen av klass liksom. För att alla klasser eller alla karaktärer är inte upplåsta från första början, och vissa karaktärer tar ganska lång tid att låsa upp, så att då behöver man investera tid för att låsa upp karaktärer som kanske är lite obalanserade, lite starka och sådär, men och därmed också väldigt kul säkert att spela. Men liksom summa summarum, jag tycker att spelet i sin helhet känns lite för mycket för att jag ska känna att det är motiverande att stanna. Och det är ändå ganska många kartor som det startar med. Jag minns inte exakt hur många det är, men det finns ett bra antal kartor, och det finns liksom den här variationen i matcherna. Men det märks också snabbt att när det är ett spel som inte har den här stora enorma supporten liksom bland community, så att det kommer att flockas, då är det svårt att hitta bra matchmaking. Och det är väldigt ofta jag sitter och spelar med randoms i mitt lag mot ett lag som uppenbarligen synkroniserar och bara äter upp motståndet till frukost. Och då blir det ju inte heller kul när man märker att så här, nu går det dåligt för oss, men jag spelar ju trots allt en supportklass, så nu ska jag göra allt för att stötta mitt lag. Ja, vi förlorade ändå med 1000-0. Man bara, ja, vad ska jag göra? Så att det är lite... Och det är ju inte den typen av spel jag investerar jättemycket tid i heller. Nu var det ju för att jag ska recensera det här, bland annat, som jag spelade det. Och, så att det var intressant att sätta mig in i någonting som jag inte brukar spela så mycket. Men ja, vi får se vad de gör här. Nu har ju Microsoft fått 44 länder att godkänna sitt uppköp av Activision, så att när och om det där går igenom helt och hållet, då kanske det kommer ut på Game Pass och får lite fler spelare, vem vet.
Just det.
Ja. Så det är väl det. Crash Team Rumble.
Yes.
Basically. Men
ja,
du då?
Nu blir det en annan typ av
Wompa, fast med R. Ja. Wumpa?
Yes, mitt favoritämne. Ja, jag tänkte bryta mellan och byta spår helt och prata film. Yes, det kom en film på Prime. Jag brukar säga Amazon Prime, men det är för att jag lär mig att det heter bara Prime. En kompis som är sur när jag säger Amazon Prime hela tiden. Men det är ju som Amazon jag som äger den här tjänsten. Jag kan tycka att det är viktigt att poängtera ibland.
Down with the kids, Jules.
Ja.
Förresten, har jag dig på Meta? Jo, men jag har dig på Meta, eller hur? Jag hör av mig på Messenger.
Ja, det kan du göra. Men, jag hänger inte med på den här segwayen.
Facebook. Att de heter Meta. Aha,
jag är ju inte på de här sociala medierna, Aron. Jag hänger inte med i svängarna.
Sorry. Det var säkert dåligt oavsett.
Skitsamma. Yes. Nej, men det som har kommit på...
Twitter heter X också. Förlåt, jag kan inte sluta. Jävla Twitter heter X. Förlåt, jag är nu...
Ja,
nu
och det är ju också jätteroligt. Här. Nu blir det en segway på en segway. Men varför väljer man att... Det låter ju som att det är en porrsajt när man kallar det för X. Hur tänkte man? Alltså, Hur tänkte Elon Musk här?
Jag hörde... Alltså, det här skulle vi kunna snacka om för länge.
Ja, men
det är
kör. Inte okay.
Någon jäkel sa ju att... Elon Musk har någonting, han har någon idé, någon tjusning för X, SpaceX. Liksom, att det är någonting han gillar med X, liksom.
Det är meningen alltså. Det är någonting han gillar med X, okej, ja, den kan man förlula på.
Ja, nej, förlåt, jag såg det förbi farten såklart. Men sen hörde jag någon brand ambassador, någon brandmark, någon kvinna som jobbar på Twitter eller på X. Som pratade om det här i någon livesändning på någon nyhets... Hon hade något space samtidigt live. Och då pratade hon om att det här är liksom det nya, det finns ingenting. X är den ultimata plattformen för free speech och vi kommer göra... Och det är så här frågorna och svaren som kommer på, men hur kan ni göra med det här? Hur jobbar ni med konspirationsteorier och hate speech och såna här saker? Och så har de sina idéer kring att ja, men det där kommer inte att få traction. För att free speech does not equal free
Vilken
reach.
Vilken värld lever man i? Ja.
Alltså, ja. Jag vet inte vad jag ska börja, Jules. Vi låter oss inte fastna där.
Åter till Prime.
Ja, det är intressant.
Det är intressant. Yes, nej, men jag tänkte tjata lite om en film som kom ut i slutet av förra veckan, som heter Red, White and Royal Blue. Och anledningen till att jag tänker tjata om den här är för att ett, jag är ett stort romance-fan och det här bygger på en romance-bok. Två, det är en queer romance-bok och en queer romance-film, vilket typ inte existerar. Så det är värt att nämnas. Alltså, jag kan ju själv bara leta mig tillbaka. Jag har ju liksom under hela mitt liv ransakat filmbranschen på liksom queert content. Jag har typ sett fram till att det började bli lite mer vanligt, sett allt som producerades. Och det var inte mycket. Det gjorde man ganska fort, men man var tvungen att specialbeställa för att saker var ju väldigt svårt att få tag på. Och det som fanns som utbud, det var alltid väldigt tragiskt, nästan. Det var med få undantag så slutade det alltid olyckligt med att det älskande homosexuella paret gick någon extremt, antingen en eller båda två dog. Det var liksom, det var norm liksom. Och det här byggde ju på en hel massa faktorer, bland annat att det fanns ju en gammal klausul, tror jag, i Hollywood att man inte fick visa lyckliga homosexuella för att man skulle inte uppmuntra till den här livsstilen, så det fanns en tradition av det. I alla fall, det fanns några små guldkorn, varav Imagine Me and You är en liksom sån här väldigt kär skatt i mitt filmbibliotek. Det är något så ovanligt som en lesbisk romcom som tror jag kom i början på 2000-talet med Piper Perabo och Lena Headey, så den kan man kolla in om man vill det. Men sen dess har det inte typ funnits någonting. Som sagt, det finns en del filmer med queert innehåll och queer kärlekspar, men de har ju alltid slutat med döden i stort sett. Eller så har det varit drama och det har fokuserat väldigt, väldigt mycket på en stressig och jobbig komma ut-process. Det finns det i och för sig i den här filmen också. Men med den här väldigt långa utläggningen så vill jag bara att man ska förstå varför min glädje över att den här filmen finns och existerar, och varför jag blev så himla glad över att den också visar sig vara bra. För det här är så hett efterlängtat i min lilla queera själ, att det ska liksom, för jag har alltid känt på något sätt, jag vet att det här är tudelat inom queer community. En del tycker, varför ska vi ha romcoms, det är ju bara så här heterosexuellt smörja. Personligen så har jag alltid känt att när vi får den här löjliga bega romcomen med ett homosexuellt par i, då är vi framme, då har vi liksom då har vi kommit ganska långt i våran kamp för jämlikhet här. Så för mig är det på något sätt något bevis på att ja, men, vi har kommit framåt lite så. Ska jag berätta kanske lite mer om den här filmen. Den bygger på en roman av Casey McQuiston, heter hen som har skrivit den. En amerikansk författare. Och handlingen är väldigt, i romcom så ska det ju inte vara så himla komplicerat. Här så är det en variant av vad ska man säga, det är en sonen till den amerikanska presidenten och en prins, en brittisk prins som blir kära i varandra.
Satan.
Ja. Så
det var ju Romeo och Julia.
Det är Romeo och Julia. Och det börjar också med att de tycker ju inte alls om varandra, eller den här presidentsonen tycker att den här prinsen är väldigt liksom högfärdig och så. Och, ja. Så att det börjar som med liksom sån här enemies to lovers, vilket är en vanlig trope inom romance, men den är ju härlig. Det börjar med att de bråkar på ett bröllop och får en tårta över sig, och sen måste de tvingas, också en härlig trope i romansammanhang, att de tvingas sammanföras och göra positiv press för att visa att de inte är ovänner, för det här ser ju dåligt ut för den amerikanska presidenten och för den liksom brittiska kungahuset att deras barn bråkar.
And the Oscar goes to...
Precis, så därför så förs de ju samman i en himla massa sammanhang och tycke uppstår, och de blir ju såklart kära och faller pladask för varandra och ja, sexiga saker händer. Inte för att spoila den här alldeles för mycket, om man nu känner för att man vill se den. Men
hur var ligan?
Nej, den är väldigt... jag tycker det märks att den är gjord på en lite lägre budget, även om både Stephen Fry och Uma Thurman är med, som spelar respektive kung och kvinnlig amerikansk president i den här. Så det är stora namn med i den. Men det märks att den är lite så här på gränsen till en så här Hallmark movie budget med att man ser inga crowd shots liksom, och de crowd shots man ser är så här uppenbarligen CGI, för det här har de inte haft råd med. Men jag tycker att det vägs upp väldigt mycket av att de här skådespelarna som spelar Henry och Alex, kronprins, eller inte, han är inte kronprins men prins, och amerikanska presidentsonen, de har sån kemi, ofantlig kemi, det bara liksom slår gnister om dem, och de är båda väldigt duktiga skådespelare och jag tycker de gör ett fantastiskt jobb. Uma Thurman har den galnaste Texas accenten som jag någonsin hört, men den är också helt underbar. Stephen Fry dyker upp i slutet och gör allt med sin lilla kungaroll där. Han har inte många minuter i filmen, men han gör sitt bästa av det. Det är men det var liksom så här nöje från början till slut. Det är ju inte allt för stor spoiler att säga att det slutar lyckligt, för att det måste ju en romcom göra, annars är det ju inte en romantisk komedi, då är det ju något annat. Och jag var också väldigt, väldigt glad med, för en sak som tyvärr är i de få filmer och romantiska komedier med liksom gay content som finns, så är det ofta väldigt kyskt. Alltså det, man är väldigt rädd för att visa homosexuella som är liksom sexuella med varandra, och det finns väldigt mycket stigma kring det där liksom, som är väl orsaken till det, men här är det inte alls så. Här är det liksom pang på rödbetan. Det är en väldigt sexig scen när de har sex för första gången, De har till och med en diskussion om hur de ska gå tillväga med det här. Så den är väldigt öppen på sådant sätt. Det är mycket så här dick jokes mellan de här två unga männen. Så att det tyckte jag också var fantastiskt. Det kom ju en film för inte så himla länge sedan, jag tror att den är på HBO, som heter Fire Island, som är en modern version av Pride and Prejudice. Och den var också lite så här, också en glädjekick för att den... jag vet inte om den kan klassas som en romantisk komedi, men det får det väl nästan göra. Det är ju Pride and Prejudice liksom. Men den gjorde också samma sak. Den var inte heller rädd för att go there liksom. Nej, men jag tyckte att jag blev så infantligt glad. Jag har sett på den 3 gånger sedan den kom ut i typ fredags. Jag sitter in om dagen sedan dess. Och inte för att, alltså, så här, på en skala av fantastiska filmer, så liksom, för en skala till 1-5 så handlar det liksom kanske på en 3a. Liksom, så här. För det är ju, och det är ungefär där romcoms brukar hamna. Det är liksom en okej rulle. Men just liksom på grund av ämnet och på grund av att det här är så ovanligt, så känns det som att det är den bästa film jag har sett. Förstår du?
Jag fattar, ja, det är klart.
Så att jag kommer nog fortsätta se den här ungefär en gång om dagen. Ett bra tag till. Ja, jag är väldigt glad att den här filmen finns. Och ja, men låter det här det minst intressant, så kuta och se den. Och läs också boken, som är ännu sexigare, får man ju säga. Det här är kanske inget ni ska se med era barn dock.
Fan!
Det är lite hetare än Notting Hill, liksom. Så. Det beror ju för sig på vad man har för sexualundervisning med sina barn, men ja. Det är också en intressant sidig diskussion att det sex som är ju inte liksom mera... Vad ska man säga? Menar explicit är någonting annat man har sett heterosexuella par göra, men ändå på grund av detta, för att det är homosex, så får den har den fått en vuxen rating. Jag vet inte vad det heter på svenska, men R i USA.
Ja.
Bara på grund av detta, medan andra filmer som typ
rated R, det är ju
för en romcom. Så det är lite kul, eller ja, hur man nu ska uttrycka det.
En romcom.
Ja, nej, men det var mitt lite tips.
Bra tips. Den här ska vi ta och spana in.
Det tycker jag.
Och den här, är den lång eller är den också på det sättet så här 90 minuter,
ja,
liksom?
Ish. Jag tror att den är med i en och en halv, 2 timmar lång ungefär. Vi kvalar in där. Den är inte för lång, inte för kort. Lagom mycket. Mm. Den är som en glad gay smällkaramell. Som man vill ha ibland. Eller som man ofta vill ha. Eftersom man typ aldrig får det.
Det är bra grejer. Det är bra grejer det. Vad heter titeln?
Red, White and Royal Blue.
Ah,
det är ett spel på flaggarnas färger. Att de är samma. Och så vidare.
Ja. Red, White and Royal Blue. Där har ni dagens, eller veckans filmtips.
Filmtips
finns på Prime. Århundradets filmtips. You heard it here first. Bra grej. Är den bättre än The Last of Us avsnittet?
Oj, Bill. Nu ställde du en väldigt... Ja, för att den är längre. Och... Ja, för att den är... Alltså, de är bra på olika sätt. Jag skulle vilja säga så här, kvalitetsmässigt, dramakvalitet, så är väl Last of Us-avsnittet bättre. Så. Och rent liksom så här budgetmässigt och allt sånt, ja. Men glädje i själen-mässigt blev jag nog ännu gladare för den här. För att det var mer av allt, och så dog de inte i slutet. Så det är ju ett stort plus.
Det är ju bra i och för sig.
Det är väldigt, tacksamt. Väldigt bra. Och så är de extremt söta, de här som spelar huvudrollen också. Så att det vet jag inte om man kan säga om de som spelade i Last of Us att de var. Men
jo då, tycker jag.
Ja. Yes.
Ja, bra. De var söta tillsammans.
Ja, det var de. Otroligt söta. Ja. Det finns ju också, det kan ju passa på bara så här fin tips om här. Det finns ett avsnitt av Black Mirror som heter San Junipero.
Alltså.
Det är också en romcom. Alltså,
nej men jo, vänta nu.
Man tror inte att ett avsnitt av Black Mirror ska vara en romcom, men det avsnittet är det.
Nej men det jag säger, Jules, är San Junipero behöver ju, vi inte har haft ett avsnitt om det avsnittet, det är ju en skam i sig.
Ja, men jag är på, vi kan prata det om det, alltså det innan det den här filmen och innan det där Last of Us-avsnittet så var det topp liksom.
Och det har så många lager. Nej, den bordlägger vi. Så, antecknat.
Ja, den kan ni gå och se på den och vänta diskuteras. På att vi spelar in ett avsnitt om den.
Det är så många lager. Jag ska inte säga ett ord till.
Ja, men om man har blivit avskräckt, för jag har också blivit svårt traumatiserad av att se vissa Black Mirror-avsnitt. Så att jag...
Jo, men man behöver inte titta på.
Nej, precis. Se det bara det här avsnittet. San Junipero. Så behöver ni inte se något annat av Black Mirror. Så kan ni låtsas att det är en trevlig serie som man inte alls får
exakt. Så kan folk säga det. Har du sett Black Mirror?
Precis.
Så kan ni sitta och bara hålla med om att det är bra. Sen när någon börjar säga men det här avsnittet, och säger bra skit. Alltså. Min favorit är det här.
Japp.
Nej då. Hörru du, vet du vad? Vad mysigt. Bra filmtips. Det behövs. Så ska jag hjälpa familjen att sätta igång prenumerationen på Prime istället. De var så himla tappra.
Ja, det finns ganska mycket att se där just nu.
Hörru du, de hyrde en film för 39 kronor via Prime istället för att starta prenumerationen för 59 kronor i månaden.
Då kan du ju börja se The Power också, som har gått där i våras. Fantastisk serie.
Ja, det vet jag. Det är mycket som man behöver. Jag har ju Elden Ring.
Du har ju den här Elden Ring.
Så skit i serierna, jag lovar. Jag försöker att inte avsätta tid till onödiga saker som inte är livsviktiga nu. Men med det sagt så har jag spelat
något annat.
Everybody. Ja, Everybody. Vet du vad jag har spelat?
Nej, får höra det. Everybody! 1, 2, 1, 2, 3.
Everybody, 1, 2, Switch.
Okej, okay. Fantastiskt. Nej, är det något sådant här gympaspel till Switchen?
Det kan man ju gott tro, alltså.
Det lät som squat. Det.
Det finns ju squat. Det finns ju squat. Så det skulle kunna vara så. Men alltså, Everybody, 1, 2, Switch är ju ett spel fyllt av minispel att spela tillsammans med vänner och familj, och det kan ju spelas upp till man kan vara ganska många. Det finns totalt så här 28, det är en minispelsamling basically som du använder rörelse motion grejerna med Joy-Cons och sådär. Och jag tror att det finns totalt, står en lista här, 28 minispel där alla har helt olika uppgifter och för deltagarna att tävla via mot varandra. Andra kan vara en dance-off, eller vissa liksom kan vara så här dance-off utmaning, andra kan vara koreyumma eller samurai hugg med svärd, whatever. Det kan vara allt möjligt. Whatever. Och det som är kul är ju att göra saker med nära och kära, såklart. Varken mer än så. Sen så tycker jag väl att om man har sett sånt här göras så ser man ganska snabbt igenom det. Såklart, liksom du håller in, ja men ta, vem kan blåsa upp en ballong? Då har du en sån här pump och så har du på skärmen så ser du två ballonger. Och då är det en i laget som står där och pumpar. Då står man och pumpar som att man pumpar på en pump mellan benen, liksom en sån här cykelpump eller vad fan är det. Och så pumpar och så blir den här ballongen större och större och större och större. Så ska den ska bli så stor som möjligt. Du ska fylla den med luft precis till 100%. Men fyller du den för mycket,
så sprängs det.
Puff! Ja. Så sprängs det. Jättespännande. Och i början, innan du börjar blåsa upp din ballong, så får du en liten ledtråd. Då ser du en sån här siluett. Här, när ballongen når upp till den här siluetten, då är det max storlek. Men då när du börjar pumpa, då försvinner siluetten. Så du måste liksom memorera ungefär hur stor den ska kunna bli. Det finns som sagt, det här spelade jag med familjen ute i stugan. Och det finns som sagt också så här kurragömma. Då går en deltagare från ena laget utifrån rummet. Och så gömmer den andra laget då sin Joy-Con någonstans under en kudde kanske. Eller en soffa eller bakom en bok eller någonting annat. Och sen så ropar man på de andra som ska komma och leta reda på Joy-Conen. Och då när man säger, nu är jag redo att leta reda på min motståndares Joy-Con som har gömts någonstans. Då startas en klocka. Och då går man runt och då kan man med hjälp av knappar så kan man trycka. Och när man trycker på en knapp då kommer Joy-Conen vibrera. Mm. Mm. Så då kan man lyssna efter vibration.
Det blir inte det väldigt lätt då?
Det blir mycket lättare än om den inte låter. För då hade den, för du kan ju tänka att det,
om man har placerat den på golvet under soffan då kommer man garanterat att höra vad Joy-Conen.
Jo, men det är därför man placerar den på mjuka ställen liksom. Men efter ett tag så här, ja, jag tänkte också det, jag bara, men varför har man det så? Då är det väl bättre att inte ha.
Så det enda stället man kan gömma den på det är i soffan i princip då?
Eller under kuddar eller under täcke eller någonting, men även då så hörs vibrationer liksom. Olika mönster av vibrationer finns det sådär. Och det är så här, jaha, men om man inte kör vibrationer då, vad händer då? Ja, förmodligen kommer ingen jäkel hitta det, det är ingen som har roligt längre. För att den är bara så här, vad har ni lagt den seriöst? Det heter
alltså
rum.
Är det här på riktigt ett spel för människor? Det är inte mer att man ska leka med sin katt, det här.
Nej, det är det inte. Och sen finns det den här...
Eller är det för väldigt små barn?
Nej, familj, vi var en familj. Vi är en familj som har spelat
det. Och det var underhållande.
Ja,
lång kostpaus.
Ja, det var det väl. Vi skulle, sen var det utomjordingar som kom också.
Okej, okay. Gömde du som sig
också skulle vi hålla Nej, de var högt synliga ute på ett fält enligt tv-skärmens presentation. Så det var ett stort UFO där på varsin sida om skärmen. Då hade vi en split screen och så ett UFO. Och så ska man stå där med Joy-Conen och göra liksom tecken. Så att du håller den framför, basically, du håller den under hakan. Och så med båda händerna. Och så sträcker du upp båda händerna ovanför huvudet med Joy-Conen. Och ner igen. Så som att du håller en sån här, en böne. När du håller den under hakan så ska du påminna om en bönepose. Och sen så ska du hålla den som en yogapose ovanför huvudet. Upp, ner och så i takt. För gör du det, då visar du utomjordingarna signaler som gör att de kan tala med dig och vågar komma ner. Och gör du det där i takt bättre än din motståndare, då kommer sen utomjordingarna och gör samma poser. Upp, ner med armarna. Upp, ner. Upp, ner. Och när man kommer fram och står framför dem, då kan man börja vicka sig åt höger och åt vänster i samma takt för att prata med dem. Och lyckas man först att prata med dem så att de blir nöjda och glada, jag vet inte, då kanske de tar bort dig från planeten. Men någonting lyckas du med. Det ser helt fel ut. Men det är så här bizarra. Det är det här som är roligt med de här, tycker jag. Hur otroligt, antingen dåliga idéer som man kan komma på bara för att ha en ursäkt av två spelare att röra Joy-Consen på ett eller annat sätt. Eller positiva idéer som maraton. Jaha, om vi är ett gäng som springer i vardagsrummet framför en tv och vi har 4 kvadratmeter att röra oss på, vadå ett maraton? Vad då? Nej, men, då springer man på plats och det är klart man blir svettig. Men alltså nu tar jag ett exempel då, hypotetiskt exempel, men egentligen kan du ju sitta i soffan och bara skaka på din Joy-Con. Alltså det är det som egentligen det räcker liksom. Men nej, så gör man. Sen finns det en, du vet, lekare man ska hålla koll på en timer som räknar ner så här, då börjar den från 20 sekunder så står det att den här fiskrätten måste du öppna upp locket på efter prick 16 sekunder för att lyckas du med det så vinner du.
Vad är det för logik?
Och då räknas det ner från 20. Det här är riktigt bra grejer. Då håller du Joy-Conen horisontellt uppe framför dig och så räknas det ner från 20, 19, 18, 17 och sen börjar texten fadas ut. Och då tänker jag, vänta, okej, ska man räkna själv i huvudet? För att då måste man till 4 sekunder, så har det gått 16 sekunder. Och så lyfter man på locket med handen.
Varför just en fiskburk? Är det här surströmming eller någonting?
Det kan vara någon jävla maträtt som ligger under en kastrull. Någon kastrull är det. Jag har ingen aning om. Men det är liksom så här, det är återigen, bara vad ska vi göra mer? De kan väl öppna kastrullock, va? Ja, absolut. Det blir kul.
Eller alltså, den här... Jag tänker på det här spelet vi pratade om förra gången, Viewfinder, där det var så här, här skulle man ha velat vara med i rummet när de kom på det här spelet. Här skulle man också vilja vara med, fast av en helt annan anledning.
Ja. Ja,
som en fluga på väggen och lyssna. Hur tänkte de när de kom på de här övningarna? De måste verkligen ha skrapat på botten av liksom kastrullen.
1000%
Att komma på 1000%. Det här.
1000%
Mer krystat har jag inte hört dem på länge.
Alltså Jules, det är nästan så att du ska ta poppa popcorn och köpa en god dryck och sätta sig och titta på så här instruktionsvideoserna och deras promotion trailers för alla dessa små minigames. Och när man ser de här orimligt övertaggade ungdomliga människorna spela de här minispelen och ha skitkul. De har aldrig haft så roligt som när de vinner över någon eller när de ska stå mitt emot varandra med dödlig blick och ha en Joy-Con vid sidan och sen precis när timern räknar ner så ska de göra ett hugg upp precis som samurajerna med ett hugg och ta ner sin fiende. Och sen när det ena laget vinner över andra, då skrattar alla, har det så kul och skakar av sig och tänker wow, ni gjorde det verkligen. Oh! Eller någon som står och vevar med någon och pumpar upp en ballong och så är det någon som står där och säger oh my god, liksom är övertaggad på tänk vad det funkar att pumpa en ballong. Ja, men alltså, det, alltså de videorna är klockrena. Men ja, det är precis vad det är. Det finns några grejer som är lite roliga. De har en liten sån här quiz. Alla de här sakerna är ju kul. Av en enkel anledning. Och det är ju att vi står upp och gör knäppa saker på grund av att vi dumma i huvudet som står och gör det här liksom. Och då blir det kul. Kontexten gör ju att det är kul. Och kanske är det som behövs ibland. Hade det funnits en logisk förklaring bakom allt då hade vi kanske tyckt att det var så här viktigare och man blir mer tävlingsinriktad. Men eftersom att det är så otroligt orimligt och korkat och ologiskt så kanske man bara så här kopplar bort sig och bara gör det roliga istället. Förstår vad jag tänker? Det kanske bara är så dumt så att, jag vet inte, tänk om de egentligen är smartare än vad jag är.
Intressant.
Den du. Men så att det är mycket sånt. Det är mycket sånt. Men det fanns som sagt en grej som är lite påminner om en quiz och lite om Kahoot, det som är populärt nu online. Man kan använda sig av att göra egna frågor och sådär. Och det påminner lite om det, så då handlar det om att man ska svara ja eller nej, liksom sant eller falskt frågor. Och då kommer det väldigt, väldigt basic påståenden som är färdiga i spelet. Man kan nog inte göra eget här för mig, utan det är bara det som finns med i spelet. Och då ska du svara så här, sant eller falskt. Och då beroende på hur snabbt du svarar så får du x antal procent mer poäng än motståndare till exempel. Och så måste du svara rätt också. Man kan vara ganska många spelare. Jag tror att man kan vara upp till 8 spelare. Och utöver Joy-Cons så kan man använda mobiltelefoner som man skriver in en kod för att komma upp på en webbsida. Liksom. Så att det går att göra roliga grejer. Liksom. Den här typen av party games finns ju många roliga sådana party games tycker jag. Alltså Drawful eller... Bara för det kommer jag inte på vad de andra heter så jag har bara sagt Drawful. Då säger jag Drawful 2. Alltså, och det kan vara väldigt kul. Speciellt om där man kan göra egna lekar. Liksom, sådär. Jag vet. Det är någonting med det här som också känns... Det är någonting med det här som känns lite för... Simpelt.
Ja, det låter verkligen så.
Ja. One, two, switch.
Inte ett swingerspel. Kanske vi ska förtydliga.
Ja, just det. Nej. Nej, det behöver inte vara det.
Det hade kanske varit ett roligare spel.
Det landade lite sent. Inte ett swingerspel. Jag bara, ja just det. Nej, det stämmer. Helst
det
inte.
Det hade kanske varit mer underhållande.
Familjespel, check. Swingerspel. Nej.
Titeln hade funkat för det också.
ja, precis. Nej, men så att jag har velat kunna spela såna här spel ibland med jättemånga. Och jag tror att det är så här, nu när Retroresan Meetup kommer här om ett par veckor.
Då ska ni blåsa ballonger i grupp alltså.
Alltså, fan nej, det ska vi såklart inte göra. Vem försöker jag lura? Det är ingen som kommer orka stå upp och hålla på med Joy-Cons. Men ja. Det är ett spel i alla fall.
Gött.
Ja, det kom ut och folk, förhoppningsvis spelar folk sånt här fortfarande. Och det var inte 28 spel, det var fel av mig. Det är 17 stycken minispel. Mm. Så är det.
Hmm?
Märks att jag är seg i huvudet?
Nej, inte alls. Skönt.
Gud vad skönt att höra. Gud vad skönt att höra att jag är sharp as a razor blade. Det är bra, det är bra. Vet du, nu är det så här. Nu händer det grejer, va? För att nu är det helg. Och nu har vi snackat om kyrkogårdar och om X. Om filmer som vi behöver mer av. Om Crash MOBAs och om partyspelen. Jag är ju borta nästa vecka. I am gone with the... jag är borta faktiskt i Tyskland. Kommer jag vara. Vet du hur många människor som bor i Tyskland?
43 miljoner.
Görmänni.
Eller mer.
Den landade inte där heller.
Hade du...
Görmänni.
Görmänni. Nej, det, jag har lite... Min Göteborgshumorhjärna är inte påslagen idag.
Jaha. Vet du hur många människor som bor i Kanada?
Nej.
8, va?
Ja, det är synd att du inte kan se mitt ansiktsuttryck just nu. Det ser väldigt trött ut, guys.
Det är lika bra att någon... jag hörde de här skämten, jag var så glad. I en politikpodd faktiskt.
Så du har snott dem rakt av? Way to go.
Jag baxar dem rakt av. Nej, den ena är ju... de här är jättegamla. De här har varit med, så jag har inte baxat dem från podden. Men de har varit med väldigt länge. Men jag hörde dem för första gången i den podcasten när de pratade om det. Jag kommer inte ihåg vilken podcast det är, om det är vad heter det? Ja, det är någon politikpodd. Någon svensk politikpodd är det, i alla fall. Så det var kul.
Ja. Vad ville du mer säga om det här?
Förlåt. Jag är så seg i skallen. Jag ska på Gamescom, så är det, i Tyskland.
Där kommer jag.
Så blir det Gamescom. Och då har vi bokat in en hel del möten. 13 stycken möten närmare bestämt. Jag kommer att speltesta en hel del spel som kommer att släppas längre fram in the life of everybody here. Och jag är osäker faktiskt på hur många som är under embargo, så jag vågar inte säga ett enda spel faktiskt. Men det är definitivt spel som där många av dem jag är jättenyfiken på. Och kanske till och med kommer kunna ha en och annan intervju också. Och kanske till och med kommer kunna ha material som vi kan ha med i podden live. Jag har köpt en liten sån här special, en liten sån här, du vet, sån här skjortmikrofonsgrej som man kan ha kopplat till mobilen så att jag kan filma en intervju.
Så du kan vara James Bond? Liksom.
Nej, inte riktigt så coola är de. Men det här är en liten plupp som jag stoppar in i mobilen och sen så sätter jag på mig en egen mygga på kragen och så sätter jag på.
Jaha, jag tänkte att du skulle vallra för hela evenemanget.
Alltså, du, det hade varit någonting alltså. Det hade varit någonting. Nej, inte så coolt blir det, men spännande blir det. Massa tester av knasiga spel och sådär. Och det kommer vi att snacka mer om när jag kommer tillbaks. Men tills vidare så är det inte så mycket mer än att vi är klara för idag. Mm. Ja, så är den saken. Koder för Nintendo fick vi av Everybody Want to Switch, vill jag på säga. Kod för Everybody Want to Switch fick vi av Nintendo. Och kod för Crash Team Rumble fick vi av Activision. Och Prime...
De har jag inte fått någon kod av. Men de är välkomna. Nej, att kontakta mig.
Ja, precis. Den har vi. Där satt den. Nej. Eller? Ja, vi får se vad som händer. Spännande tiden. Nu känner jag att jag håller på att säga för mycket. Så att Jesper Ringhög gjorde även omslaget till detta avsnitt. Och musiken ni potentiellt sett har hört. Jag får se om jag orkar producera. Har tillhört dess utsprungliga upphovsrätts... Hjälp mig, Jules.
Innehavare.
Tack. Lavilla Tullus, vi plinkar på som vanligt. Och
det är coolt att vara snäll.
That's it. Det är coolt att vara snäll.
Yes.
It is. Stor kram hörni. Vi hörs och vi syns allihopa.